Är det månne politik du suktar efter? Då har du kommit helt rätt. Jag heter Robin Olofsson och med mig har jag Daniel Hermansson. Vi är entusiaster, historia och politikentusiaster. Och i denna poddserie tar vi oss an samtliga svenska riksdagspartier och berättar om deras historia. Partiernas historia är igång och idag ska vi ta oss an Centerpartiet. Varmt välkomna!
Ja, då var det dags för ett nytt parti här.
Precis. I den här poddserien så är det jag och du. Vi har ju vanligtvis historiepodden.
Det har vi.
Här på Radio Play. Kan ni lyssna på? Det är en härlig podcast. Om man får säga det själv.
Och det får man. Har vi pratat något? Ja, det har vi, ja, när jag tänker efter.
Ja, precis.
Centerpartiet. Vi har ju varit inne på
riksdagsvalet 1982.
Ja, just det. Det var mycket följde in där.
Gjorde en riktig närläsning av
ja,
det.
Ja, sannoliken. Men också Bertil Ohlin för Folkpartiet hade ju ja, hans försök att tåta ihop saker och ting med Gunnar Hedlund i Centerpartiet / Bondeförbundet.
Just det.
Och där kom ju Hedlund in en del också. Och i det sammanhanget var väl också Maud Olofsson med på ett hörn.
Det är fullt möjligt. Se där, nu har ni fullt med tips att lyssna på. För er som kanske lyssnar på det här avsnittet som det första avsnittet, så har vi en liten lista med punkter som vi betar oss igenom för att så ge en någorlunda komplett bild av partiets historia.
Komplett?
Ja, komplett inom det blir lite citattecken.
Kanske, men vi har de här punkterna i alla fall, och det är partibildningen.
Yes, det är när och varför grundades partiet.
Och sen har vi goda tider, dåliga tider och kuriosa punkt om partiledare eller något.
Kända eller okända företrädare som har satt ett avtryck inom partiet. Dessutom har vi en intervjupunkt då vi låter en insider komma till tals. Ska vi dyka in direkt på varför grundades partiet? Jag ska säga direkt att innan vi kommer in på Bondeförbundet då, så finns det ju en lång tråd i svensk historia gällande bönderna. Det fjärde ståndet i Sveriges ståndsriksdag, det representerades av bönderna minsann. Och detta är inte speciellt vanligt. Jämför till exempel med den franska motsvarigheten, adel, präster och tredje ståndet. Där dominerades det tredje ståndet av borgare knutna till städer. Men i Sverige har vi alltså en medeltida historia av bönder som innehar en politisk och social makt. Sen 1300-talet skulle representanter för bönderna delta i hyllandet av en ny kung. Och riksföreståndare har under århundraden vänt sig till allmogen för att söka stöd för sin politik. Vi har också alltså bonden i svensk nationalromantik, alltså 1800-tal. Det är en jättestark symbol för Sverige.
Odalbonden som han skrev om Geijer.
Just det, precis. Alltså finns det en ganska lång koppling mellan politiskt inflytande och bondeståndet i Sverige. Nu är det väl kanske inte där som Centerpartiet grundas, men det finns någon som en vag bakgrund ändå.
Låt oss börja med tvåkammarriksdagen. För
vad härligt.
Det första partiet, den första partibildningen i svensk politik ända sedan hattar och mössor höll på och
bråkade mycket om vilken typ av flotta man skulle ha.
Ja.
Om det var Danmark eller Ryssland som var hotet.
Två år efter att den här tvåkammarriksdagen har grundats så kommer då Lantmannapartiet. Det är alltså ingen större chock att det är bönderna då som går ihop här. Och det är ett slags intresseparti då för jordbrukare och landsbygdsfolk.
Ja, precis. Hemmansägare och godsägare mycket.
Partiet splittras ganska snabbt på tullfrågan under 1880-talet. En grupp blir frihandelsvänlig och en annan grupp blir protektionistisk. Och efter flera turer här av enande och splittrande och enande igen, så kommer gruppen ingå i den så kallade andrakammarhögern och ingår därmed då vart efter i högerpartiet. Vilket alltså är ett helt annat partis historia som vi inte behövde ha här. Men alltså det,
vi ska inte riva av det när vi ändå är igång.
Vi har gjort det vid ett annat tillfälle. Ni kan lyssna på det avsnittet också. Men det här visar ändå att bönder och stor godsjordbruksägare långt ord som inte är helt korrekt använt, var, de var ju tidigt ute här i någon form av organisationstänk.
Just det, ja.
Och det visar också att bönderna inte alltid är en enhetlig grupp, utan de kan spreta, en del är liberala och andra har konservativa värderingar och sådär.
Mm, absolut.
1910 så hade det publicerats en text i tidningen Landsbygden.
Mm.
Med rubriken "Bröder, låt om oss enas".
Oj.
Oj.
Det är ett kall till bönder att samlas under samma partiflagg, antar jag.
Ja, det tar 3 år innan man kommer till skott med det. Mm. Med ett formellt grundande. I mars, 1 mars 1913 så bildas Bondeförbundet.
Då hade man hittat enkäten och förstått hur man fyllde i den.
Exakt. Och poängen är då att man ska kämpa för landsbygdens intresse här.
Mm.
I kontrast mot de här växande städerna och industriernas intressen.
Precis.
Folk med fötterna i gödselstacken behöver gemensam röst.
Så är det.
Mot arbetare och storföretagare i städerna.
Ja, för ungefär under samma tid när vi har pratat om de liksom historiskt renodlade socialistiska, konservativa eller liberala partierna i den här serien. De är ganska enkla att passa in i det här nya industriella samhället. Vi har 3 grundläggande ideologier som alla vill mer eller mindre olika saker i det nya industrisamhället. Men Bondeförbundet, som du var inne på, kanske inte bekvämt hemmahörande i något av de lägren, utan istället den här allmänna idén om att mellan stad och landsbygd finns en inbyggd motsättning, och därför blir det snarare ett intresseparti i början.
Mm.
Än en renodlad ideologisk skapelse.
Lantmannapartiet hade ju visat då att det inte var självklart att det var lätt att förena folket ute på landsbygden i ett parti. Förutom vanliga bönder så fanns det ju fattiga lantarbetare. Mm. Och de kunde lockas av Socialdemokraterna, och så fanns det storgodsägare som höll på högern, och någonstans där mitt emellan då skulle Bondeförbundet försöka få till så många som möjligt.
Mm.
1915 så splittras ju det här partiet då när Jordbrukarnas riksförbund bildas, och det kommer ju sen då utgöra ett eget parti som skilde sig från Bondeförbundet i den meningen att de var mer försvarsvänliga. Så det var inte jätte... Men det var ju ett viktig fråga då på den tiden.
Ja, när det gick in för krig.
Ja, 1917 kom båda de här partierna in i riksdagen. Bondeförbundet hade ju fler mandat, men man lyckas enas och kommer fram till att ja, men nu kanske... Vi har ju viktigare saker än försvaret att tänka på. Så då, 1921, så slås de ihop då, och Jordbrukarnas riksförbund uppgår, kan man säga, i Bondeförbundet igen.
Just det.
Oavsett vad många av partiets företrädare kanske tänker idag, så är det en ganska konservativ grund för det här partiet. Det här är inte jättemärkligt, eftersom bönder genom hela historien, hävdar jag generellt, har haft något konservativ syn på tillvaron. Det var inte arbetare som slöt upp i ett tåg på kungens sida 1914, som företrädde då en annan traditionell konservativ bas.
Nu pratar vi om borgårdskrisen.
Precis.
Som leder till att den då sittande regeringen tvingas avgå.
Just det, det var ju då 30 000 bönder som tog sig till Stockholm för att heja fram kungen här. Dock var det inte bönder från Bondeförbundet som deltog i det här bondetåget, utan det var medlemmar då i det här Jordbrukarnas riksförbund.
Mm.
Men om man backar till den tiden du pratade om innan, så har ju bönder ofta sett monarken som någon slags garant mot adeln, alltså för böndernas rättigheter mot adeln.
Mm, just det.
Så det finns en sån där grej med det hela.
Mm.
Partiet har ju inte varit kanske känt som frihandelshyllandets högborg alltid, även om de kanske vill tro det och är det idag.
Ja, det är för det är intressant att allt det här hamnar mot en spegel av att Centerpartiet idag är Sveriges mest populära liberala parti.
Mm, precis. Och det är därför vi har användning av historien för att se hur saker och ting ändras.
Ja, verkligen.
Tvärtom alltså, så har man ju stridit väldigt hårt för regleringar, tullar och diverse protektionistiska insatser. Det här är ju fullt begripligt utifrån de produktionsfaktorer, ett ekonomiskt begrepp som vi har, som finns i Sverige, som då är, om man jämför med länder med större arealmöjligheter att odla på som USA och Ryssland, där man kan få fram en himla massa spannmål i enorm skala och som då kan säljas billigare, och särskilt också när vi får 1800-talets transporthjälpmedel med, det vill säga, ångfartyg och järnvägar och sådär. Helt plötsligt kan man bli översköljd av en massa billigt spannmål och så. Så det är klart, det här vill man ju skydda sig mot, och egen intresse och en vilja att skydda sig från konkurrens är ju inte så underligt egentligen, och det var vad Bondeförbundet ägnade sig åt under särskilt 30-talet och 50-talet och sådär. Goda tider.
Ja, precis.
Ibland är ju, apropå yxighet, så är ju de här rubrikerna vi har lite yxiga också. För att goda tider och dåliga tider beror ju på vad man menar.
Mm.
Och det kan vara goda tider för partiet rent statistiskt, men det kan ju också vara dåligt. 50-talet är ett speciellt årtionde av det perspektivet.
Mm.
För man får igenom sin politik, men man backar ju hela tiden rent valresultatmässigt. Men nu ska vi prata om 30-tal istället, tänkte jag. Och det var ju generellt sett inte känt som några goda tider.
Nej, kan man inte säga.
Ute i världen. Depressionstider, arbetslöshet och allt möjligt. Det lägger sig som en blöt filt över hela Västeuropa. Bondeförbundet vill ha prisregleringar på sina produkter här.
Okej.
Okay. Socialdemokraterna vill ju av princip inte göra livsmedel dyrare för arbetare, och var ju faktiskt snarare för en frihandelsvänlig linje.
Mm.
Den här saken diskuterades ganska ingående före valet 1932. Gustav Möller, som då var partisekreterare för Socialdemokraterna, stod och dundrade från talarstolen att några prisregleringar inte går för sig. Skulle bönderna få statsgaranterade inkomster? Ja. Nej! Men en borgerlig majoritet lyckades ändå komma överens om att godkänna såna här prisregleringar både för spannmål och mjölk före valet 32.
Just det.
Efter valet 32 så kunde Socialdemokraterna däremot bilda regering med Per Albin Hansson som statsminister. På den här tiden så var det inte självklart att Bondeförbundet skulle ingå i det borgerliga blocket, får vi komma ihåg.
Nej, absolut inte.
Axel Persson i Bramstorp är då en karaktär som vi ska titta lite på här. De har ju ofta såna här tilläggsnamn vart de kommer ifrån. Så Axel Persson går ju snarast i historien under namnet Bramstorp.
Ja, det är förvirrande.
Ja, men så är det. Hans pappa hade skjutit sig, exakt var vet jag inte, men någonstans, så att han dog efter att han fick veta att han hade obotlig cancer. Det här gjorde att Axel hade behövt ta över familjens gård själv då, istället för att genomföra sina planer och gå på realskola och sånt där. Men han hade ju ett brinnande intresse av allt som hände i bygden och utanför gården.
Ja.
Och till slut så blev han politiker. En resultatinriktad sådan. Han var ute efter att uppnå verkliga och konkreta resultat för sina väljare.
Ja.
Och från början hade han ju suttit i riksdagen för Liberalerna, men under 20-talet så hade han bytt parti. Och efter valet 32 så hade den nya jordbruksministern för Socialdemokraterna, som hette Per Edvin Sköld, han hade ju tidigare då protesterat livligt mot de här besluten som borgarna hade tagit på jordbruksfronten.
Mm.
Men nu var det ju så att Socialdemokraternas största mål överhuvudtaget var ju att få igång ekonomin, dämpa och få ner arbetslösheten. Och då hade de ju snickrat ihop ett litet stimulanspaket här för att skapa nya arbetstillfällen.
Ja, det vill man ju gärna sjösätta.
Det vill man gärna sjösätta, men man har inte majoritet i riksdagen, så man behöver någon form av hjälp för det här egentligen på något sätt. Och då var det så illa att Bondeförbundets ordförande Olof Olsson i Kullenbergatorp, han ville inte veta av något sånt här samarbete med Socialdemokraterna. Han försökte få till en borgerlig majoritet för att stoppa det här förslaget. Men Axel Persson i Bramstorp, han då tillsammans med en bunt unga bondeförbundare ser ju att sossarna kan ju för böven riva upp alla de här fina prisregleringarna som vi hade bestämt innan valet.
Mm.
Så han börjar då förhandla med Socialdemokraterna bakom kulisserna utan att hans partiledare vet om det här ens. Så man uppnår helt enkelt en kompromiss med Socialdemokraterna bakom ryggen på den här Kullenbergatorp-killen då.
Men det måste ju kräva en riktig kovändning av Socialdemokraterna.
Ja, nu vänta här nu.
Ja.
Det är inte det jag menar.
Nej,
kohandel menar du då?
Ja, men det är ju en vits.
Ja,
är jag fortsatt?
Jo, så är det ju. Ja, då, ta om det där.
Nej, pärlor åt svin, fortsätt snacka.
Nej, men jag har ju med det skämtet sen med också, fast i ett annat sammanhang.
Men varför alltså?
Ja, skitsamma. Ja, de måste ju naturligtvis göra en kovändning här.
Ja.
Så är det ju. Jag tänkte läsa ett citat här ur boken Ett Centerparti och dess hövdingar.
All right.
Axel Persson hade fått dessa förslag genom riksdagen med hjälp av de andra borgerliga partierna, men nu gjorde han den rimliga bedömningen att Socialdemokraterna var på gång och skulle komma att dominera det politiska livet under överskådlig tid. Då gällde det att smida medan järnet var varmt, det vill säga göra upp med Socialdemokraterna medan de ännu behövde stöd av något annat parti. Det ledde till den så kallade kohandeln vid 1933 års riksdag. Axel Persson och några till förhandlade fram en uppgörelse som innebar att Socialdemokraterna fick stöd för ett stimulanspaket på 180 miljoner kronor samtidigt som bönderna fick behålla sina prisregleringssystem. Ja, man fick till och med sanktion för att bygga ut dem ytterligare så att även kött, fläsk och ägg omfattades. Och det här tyckte ju den här Kullanbergatorp killen inte alls var kul. Han fick ju avgå helt enkelt. Ja. Han hade ju inte kontroll över sin egen riksdagsgrupp, för den hade ju Bramstorp lyckats få med sig på det här tåget utan att han visste om det också. Ja. Och det här ledde ju då fram till att Bramstorp själv blev partiledare.
Så kan det gå. Kullanbergatorp killen låter som en huvudmisstänkt i typ Palmeutredningen.
Ja. Jo, så kanske man kan tolka det hela. Det här samarbetet med Socialdemokraterna hade varit gynnsamt faktiskt för båda partierna i det här läget. Men 1936 så uppstod det ju sprickor. Bondeförbundet och de andra borgerliga ville höja försvarsanslagen. Det här är 1936.
Mm-hmm.
Det hände ju grejer ute i Europa.
Det får man säga.
Men sossarna tyckte inte att det var nödvändigt. Istället så ville de införa en slags gradering av folkpensionen. Vilket innebär att de som bor i områden där det är dyrare att leva, de ska ha högre pension än de som bor på andra ställen där det inte är lika dyrt.
Just det.
Det här var ju då förstås Bondeförbundet ganska starkt emot av förklarliga skäl, eftersom de har sin väljarbas där.
Mm.
Eftersom borgarna kunde uppnå majoritet genom att Bramstorp samarbetade med Hagen och Folkpartiet i det här fallet, så kunde de se till så att de här försvarsanslagen, de höjdes precis som de själva ville, och regeringens förslag om de här så kallade dyrtidspensionerna stoppades. Och det gör ju då att då hamnar man ju i en liknande situation som Löfven var i för några år sedan. Att här har, oj, våran grej är nedskjuten och vad ska vi göra nu? Ja, Per Albin Hansson då, som var statsminister, han fick ju avgå helt enkelt. Mm. Han hade misslyckats med allt här. Så kungen bad, för det är ju då kungen istället för
talmannen.
Nu, talmannen, ja.
Ja.
Såg ju till då att vi behöver en regering. Så då frågade han Bramstorp, kan du bilda en majoritetsregering bland de borgerliga istället då? Det kunde han inte och ville inte, utan han bildade istället en ren bondeförbundsregering. Och det här är då innan sommaren 1936. Efter sommaren 1936 så ska det vara ett nytt val. Och alltså är det ganska uppenbart att Bramstorp kommer vara statsminister under sommaren, för efter valet så kan det inte vara en bondeförbundsregering som sitter helt själva.
Man vet aldrig hur opinionen slår.
Nej, men det finns de som påstår eller tänker sig att det här faktiskt var en uppgörelse mellan Hansson och Bramstorp.
All right.
Så att Hansson skulle kunna gå i opposition och kritisera och ha sig, och Bramstorp skulle kunna bli presenterad på valmöten så där som hans excellensen statsministern och sådär.
Ja, det är en riktig kohandel i så fall.
Ja verkligen. Och när jag gick på Linköping och pluggade historia, så det här är min källa då, den läraren som jag hade då, jag kommer inte ihåg exakt vad han hette, men han
vi kan inte kräva mer precision än så.
För att komma till historien här. Han var hos sin farfar eller morfar eller något, och så såg han en sån sört liten katt stryka omkring vid grinden, och så frågade han, vad heter den här katten? Och så blev svaret då, den heter Bramstorp, för vi ska bara ha den under sommaren. Och det var ju det här var en sommarregering, kan man säga, en semesterregering.
Just det.
För efter valet kom ju sossarna tillbaka och vinner regeringsmakten. Men den här gången så blir det en koalitionsregering mellan Socialdemokraterna och Bondeförbundet. Bramstorp går alltså från att vara statsminister direkt till att bli jordbruksminister. Så var det med det.
Det är synd att inte det har tagit över, att man skulle säga sommarregering istället för sommarkatt. Att Oskar Lindros skulle sjunga "Hon slängde bort mig som en sommarregering".
Ja just det hade ju varit något.
Ja.
Jag tar ett citat till från den här boken jag nämnde innan.
Ja.
Och det gäller ju då Bramstorp.
Mm.
Bonderomantik var inget för honom. Bramstorps mål var att ge böndernas ekonomiska föreningar starkast möjliga ställning på marknaden. Det målet såg han sig ha lättare att nå i samverkan med den regleringsvänliga socialdemokratin än tillsammans med liberalerna och högern. Där var man mer intresserad av konkurrens och frihandel. Bramstorp såg det också som en fördel att ha landets största konsumentgrupp, arbetarna, välvilligt inställda till jordbruket, dess föreningar och allmänna ekonomiska villkor. Därför spelade han bort folkpartister och högerfolk från regeringsmakten och gick i koalition med Socialdemokraterna efter valet 36.
Ja. Alltså vad fackföreningar var för Socialdemokraterna var producentkooperationer för Bondeförbundet. Att bönder gick samman gällande om det var mejeri eller kött eller spannmål i stora föreningar. Det här för att liksom få ner kostnaderna samtidigt som man drev upp priserna.
Mm.
Och att inte vara med i en kooperation tror jag var lika skuldbelagt som att inte vara fackansluten på en arbetsplats.
Ja. Men det här får ju ändå betraktas som goda tider, för man får ju igenom en massa saker som man vill ha igenom.
Mm.
Och det får man även under 50-talet. Vad har vi på det?
Jo, en gång så stannade jag och min familj på en loppis någonstans i mellersta Norrland, driven av en gammal centertant.
Mm.
Och jag var tonåring och antingen var jag väl sur eller trött eller någonting, så jag valde att sitta kvar i baksätet på bilen medan mina föräldrar och min lilla syster travade in i den där loppisen. Och när de kom ut så var de full i skratt, och till mig hade de köpt Jakob Hellmans skiva Och stora havet på LP, vilket jag blev väldigt glad över. Och så sen berättade de om denna entusiastiska kvinna och det hus där Gunnar Hedlund hade sovit över en gång.
Ja, det är ju stort det.
Det måste hon ha berättat för all. Jag kan komma ihåg det fel, men jag är ganska säker att det var det som var storyn. Och det berättade hon till alla som kom på hennes loppis. Här minsann sov Gunnar Hedlund över en gång.
Men det, ja, det förstår jag. Det gäller att ha liksom dragplåster.
Ja. När Gunnar Hedlund 1948 fick rycka in som partiordförande efter att Bramstorp mycket hastigt blev sjuk, så visste nästan ingen vem han var. Och det här är ju mitt under alla svenska småjordbruks dödsdagar. Och kunde på det sättet vara en riktigt otrevlig tid att ta över. Och Gunnar Hedlund och hans parti då gör inledningsvis svaga val. Och han fick en ganska stark kritik i partiet. Men sitter man lugnt i båten så brukar det ju slutligen vända. Så är det ju för de flesta partier och partiledare. Efter ATP-striden, som var en riktigt infekterad strid i svensk politik.
Den om
allmänna tjänstepensioner som röstas igenom genom att en folkpartist bryter.
Tore Königsson.
Just det, så hette han. Han röstar mot sitt parti. I alla fall, efter ATP-striden i slutet på 50-talet så går Gunnar Hedlunds parti in i en mycket bra period. Genom att allmänt stå för decentralisering, i alla fall det är så jag förstår hans politik. Så går han hem i breda folklager. Dessutom så blir han ganska folkkär, för han har ett speciellt sätt att uttrycka sig. Han har lite gamla ordstäv. Och han för sig på det sättet. 1958 så byter man namn till Centerpartiet, och under 60-talet inleds en mittsamverkan med Folkpartiet. Det var till och med tal om att man skulle slå ihop partierna, men det blev aldrig av. När han avgår 71 folkkär så lämnar ett parti som egentligen inofficiellt redan axlat ledarskapen för oppositionen. Och det jag tänkte varför man skulle kunna motivera att det här är bra tider är för redan på 30-talet så hade städerna gått om landsbygden när det gällde var flest svenskar bor. Men under det som kanske är Centerns storhetsperiod så fortsätter raset. Alltså när kurvan planar ut och urbaniseringen stannar av lite grann, så är det bara strax över miljonen svenskar som bor på landsbygden. I Gunnar Hedlunds sista val 1970 så får han 19,9%, alltså marginellt under miljonen röster. Och det är inte så att det är varje person på svensk landsbygd som har röstat på honom.
Nej.
Att det är ganska intressant att ett parti med den profilen lyckas växa sig så stort.
Mm. Du sa ju att det var prat om att Folkpartiet och Centerpartiet eventuellt skulle gå samman.
Mm.
Här får då Gunnar Hedlund frågor. Han blev utfrågad av de här skjutjärnsjournalisterna 1968. Och jag har suttit och skrattat åt det här när jag tittat på, för att jag tänker, undra hur man hade svarat idag på så här, är nyansskillnader bara mellan er? Bara, ja, jo, det är väl ja. Så varför ska man rösta på? Ja. Och ungefär så här att, ja men om han säger det, ja då är det väl så och så. Så skulle nog inte Löfven och Kristersson och gänget säga idag, utan här vill man ju vara i polemik så mycket som möjligt. Då låter det så här när Hedlund blir utfrågad.
Håller ni med om att Folkpartiet driver bostadsfrågan effektivare än Centerpartiet?
Vi är väl på samma linje i den frågan, tror jag.
Det var vad herr Wedén sa också, att ni stödde Folkpartiet, men det skulle gå lite fortare om man la sin röst för Folkpartiet istället för Centerpartiet.
Jaså?
Tror ni det?
Ja, säger han det så tror jag väl honom, men jag har svårt att förstå varför.
Kan man säga i stort sett att det skiljer i nyanser mellan Centerpartiet och Folkpartiet? Eller skiljer det egentligen på någon väsentlig punkt?
I huvudsak är det nog i nyanser det skiljer.
Så i stort sett är det då likgiltigt för väljaren om man lägger sin röst för Centerpartiet eller för Folkpartiet?
Så, ja, i den mån han inte bryr sig om nyanser så. Men det är att väljarna gör i allmänhet.
Väljare, de älskar nyanser.
Det är ändå en annan tid.
Det där är underbart.
Ja.
Om vi då hoppar in under kategorin dåliga tider, så får man ju säga att på 1930-talet, även om det är en tid då man får igenom praktisk sakpolitik, så har man ju också ett idéarv med sig som är problematiskt. Om jag läser i Tommy Möllers svensk politisk historia så står det så här om rasbiologi. Det parti som tydligast odlade denna nisch var Bondeförbundet. Partiets professortrojka, Uppsala professorerna Nils Wohlin, KG Westman och Carl Axel Reuterskiöld, draperade partiets intressepolitik i en ideologisk klädnad med starka nationalistiska drag. Den svenska bonden representerade enligt deras synsätt den germanska rasens urtyp, renare och mindre uppblandad med främmande raser än den svenska överklassen. Och det är framförallt i ett program från 1933 för Bondeförbundet som det här verkligen kommer fram. Det står att som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammen, alltså bönderna, deras bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkan av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar, slutcitat. Så här, det går ju att förklara eftersom det är först 20 och sen 30-tal och rasbiologi är någonting som inte bara återfinns inom Bondeförbundet. Nej. Men det tog sig speciellt starkt uttryck inom Bondeförbundet.
Alltså det finns ju en bonderomantik här som drar åt det uppenbart fascistiska hållet.
Mm.
Bonderomantiken som vi var inne på fanns redan på 1800-talet. Den innebär ju då att bonden är ryggraden i det svenska samhället och har alltid varit. Bonden är den som i alla tider har stått upp för försvaret av fosterlandet, producerat levebrödet, och bonden är enkel och tapper men också stolt och fri.
Mm.
Och som vi var inne på alldeles i början här, så finns det ju en poäng där, eftersom bönderna i Sverige har ju varit både självägande och haft egen representation i riksdagen med ett eget stånd och sådär. Men sen har man ju då skruvat till det här några varv i den här bonderomantiken.
Ja,
det
var precis.
Det var ju väldigt vanligt i Tyskland också på 30-talet förstås.
Ja, det som gör det så problematiskt är att arvshygienen blandas in i det hela. Den moderna pseudovetenskapen som inte minst svenskarna var så duktiga på.
Jag nämnde ju den här källan, min universitetslärare.
Ja.
Han nämnde också, det gäller att spetsa öronen under sådana här föreläsningar, särskilt med sådana här spektakulära fakta.
Lyssna på era lärare, barn.
Just det. Han nämnde ju då hur ungdomsförbundet för
just det.
Bondeförbundet då på 30-talet bland annat anordnade diverse, ja, nästan asa liknande festaktiviteter vid de här Uppsala högar på 30-talet då, för att hylla kopplingen till det fornordiska jordbrukeriet och sådär.
Just det, Uppsala högar så ligger eventuellt gamla svenska kungar begravda.
Ja, och ja, det var mycket vurmande kring sånt där.
Just
inte
det.
Minst bland Bondeförbundets anhängare. Du sa ju det här med att det var många småjordbruk som gick omkull under 50-talet. Men generellt sett får man ändå säga att 50-talet är en ganska bra tid för svenskt jordbruk.
Jag vet inte om gick omkull egentligen fel, men de började ju avvecklas.
Ja, jo, okej, vi använder det uttrycket då. Alltså, men som sagt, ekonomiskt så gick det bra för de jordbruk som fanns kvar då. Delvis på grund av att Bondeförbundet ju satt i regering och kunde få igenom sina grejer för jordbrukets skull. Men välja statistiskt så går det väldigt knackigt på 50-talet. Varenda val får man ju färre så att säga, röster hela tiden. En annan sak, det här är inte så mycket med själva Centerpartiet att det går dåliga tider, men det är intressant apropå den här debatten som jag spelade upp förut. Hedlund, han var ju inblandad i problem med Skatteverket också, för han hade ju skött sin frus deklaration och så trodde han att han skulle lägga in en post för försåld skog under 1953 och inte under 1952. Det här var väl inte Skatteverket med om alls, utan han borde ha gjort det under 1952. Sen var ju han då juridiskt ansvarig för det här på något sätt, så att det ledde till att han blev åtalad för deklarationsfiffel.
Ja.
Det här sker samtidigt som han är inrikesminister.
Och det är jobbigt.
Han fälls i tingsrätten, men han frias i hovrätten. Och slutligen går det här ärendet hela vägen upp till Högsta domstolen, som bestämmer sig för att vi ska nog ge inrikesministern lite böter här. Det är väldigt svårt att tänka sig att en minister idag på något fridfullt sätt skulle sitta kvar som partiledare och minister efter en sån här resa. När han fick frågor av journalister 1954 är det här, om det inte var dags att avgå med tanke på allt det här, då sa han, ja, det handlar bara om när. Och sen fick jag inga följdfrågor på det här och satt kvar i 17 år till.
Ja, herregud. Verkligen. Det är i och för sig, när man tittar på ganska många gamla partiledare, som alla Palme-skandaler till exempel, hade aldrig kunnat sitta kvar som partiledare om samma sak hade hänt. Nej. En modern partiledare.
Det hade nog inte gått nu. Vi nämnde ju inte Fälldin och hans regeringar under goda tider. Det hade man kunnat göra. För att där byter man ju ett socialdemokratiskt regeringsinnehav efter 44 år.
Ja.
Första gången de inte är med.
Det är ingen liten grej.
Nej. Men det stora problemet för regeringarna under Fälldin var ju att hålla ihop och komma överens om kärnkraftsfrågan. Fälldin hade ju lovat dyrt och heligt att inga nya kärnkraftverk skulle laddas. Och det här, det skulle han ju inte dagtinga med.
Ingen statsrådspost kan vara så åtråvärd att jag vore beredd att dagtinga med min övertygelse.
Och de här löftena, de vevades ju konstant i tv och radio efter det att han var tvungen att just backa och kompromissa. För han gjorde ett förhandlingstekniskt misstag kan man säga. Han och Folkpartiet och Högern kom ju överens om allting innan. Man vågade inte ta den här heta potatisen om kärnkraften.
Nej.
Och sen när det var dags att diskutera det, då sa ju de att nej, men det fattar du väl att vi måste ladda Barsebäck, annars blir det ingen regering. Och då vill inte han backa på det givetvis. Så då laddar man Barsebäck och då kommer alla de här grejerna som han hade sagt innan då, med dagtingande och sånt där. Och det här måste ju varit otroligt jobbigt för honom. Och det här var ju ändå då i en tid när man inte riktigt var beredd på kanske hur media skulle hantera saker och ting.
Nej.
Idag har vi ju folk som säger att de ska lösa skolan på 100 dagar och sådana där vansinniga grejer. Och det kan ju få vevas då. Jag tycker att man borde ha lärt sig mer idag.
Just det, att man inte ska uttala sig så tvärsäkert.
Exakt.
Fast det får man ändå säga att även om de ibland trampar i klaveret så är politikerna oerhört skickliga, frustrerande skickliga på att inte vara så konkreta i sina ställningstaganden.
För sig. Det är också ett problem när jag tänker efter. I valet 1979, efter hela den här fadäsen med kärnkraften och Barsebäck och det, så rasar ju Centern nästan som en lavin med 6%. Man tappar 300 000 väljare och 22 mandat i riksdagen och sådär.
Mm.
Väljare har liksom läckt iväg åt både borgerligt håll och åt Socialdemokraterna. Och det beror ju på att man inte har hållit sina kärnkraftslöften. Väljare brukar ju agera på två sätt. Antingen så går man på det som politikerna lovar och säger att de ska göra, eller så röstar man med fötterna och tänker tillbaka, genomför de sina vallöften nu eller inte.
Mm.
Och i det här fallet så straffar ju väljarna partiets oförmåga att hålla fast vid de här löftena. Och ändå blev vi då Fälldin statsminister igen,
mm.
i och för sig, fram till 1982 då.
Precis, men sen, den regeringen faller ju också.
Ja, just det.
På en skattefråga. Då försvinner Moderaterna och så bildas den tredje Fälldin-regeringen. Då är det bara Centern och Folkpartiet. Mm. Nyansskillnaderna, jag vet inte hur starka de var den gången. Som
Nej.
Sitter.
Exakt. Centern fortsatte ju sen då tappa väljare i varje val. Från 1976 hade man ju 24% och sen kommer bottennoteringen i valet 98. Med 5,1%.
Mm.
Det var det här valet där Lennart Daléus, hette han va?
Ja.
Hade så här stora valaffischer. Det här är Lennart.
Mm. Det var Lennart.
Folk vill inte rösta på Lennart.
Nej, inte den gången. Vi har pratat ganska mycket om partiledarna, men nu är vi inne på punkten partiledarna, eller partiledaren.
Och anekdoter har jag här.
Just det, ja.
Gunnar Hedlund då, återkommer vi till här. Han hade då varit partiledare i 22 år, mellan 49 och 71. Det var han som stod för det här klassiska citatet med Centerpartiet har velat och kommer alltid att vela.
Ja.
Det blir lite konstigt ord.
Ja.
Ja, så vad menar han egentligen?
Vela. Precis, det är omstritt huruvida det där var medvetet eller inte också.
Ja, alltså.
Ja,
ja, det kan man tänka sig. Jag har en annan grej också där Bosse Parnevik ringer till Rapport och då föreställer Gunnar Hedlund, den här imitatören.
Just det.
Så vill han dementera uppgifter om att han skulle gå ur Centerpartiet. Men under samtalets gång så blir det uppenbart då att han kanske ändå är intresserad av att gå över till Folkpartiet eller Socialdemokraterna. Bland annat för att Olof Johansson, han som sen då blev Centerpartiets partiledare under 90-talet, har kallat honom för gubbstrutt och sådana där saker. Och den här rapportkraken, han tänker ju bara, oj jaha, här måste vi gå till botten med.
Palin? Ja, hej, det här är Gunnar Hedlund.
Jaha, hejsan.
Hur står det till?
Jo tack, bara bra. Hur står det själv då?
Jo, jag ringer med anledning av att jag vill dementera en sak som ni kanske har fått reda på.
Nej, jag vet inte vad det kan vara.
Ja, det stod i någon Norrlandstidningar att jag har begärt utträde ur Centerpartiet.
Oj, oj, oj.
Men det är alldeles fel, det är lögn. Ja, jag har inte lämnat partiet. Jag har varit i visserligen varit i kontakt med Sten Andersson och inträde i Socialdemokraterna och Ullsten också, men jag har inte tagit ställning vilket parti jag i så fall skulle gå över till.
Du alltså, tycks du alltså fundera på att lämna partiet ändå?
Centerpartiet blir aldrig vad det har varit.
Nej.
Det har varit för mycket hit och dit. Inga bestämda besked utan... Och till slut så... Ja, antingen så når de inte ända fram eller också går de för långt så de avgår. Och då vill inte jag vara med. Och sen när de kallar mig gubbstrutt, det där med kärnkraftsfrågan är inte så viktig för mig, för jag lever väl inte så länge till, men när de kallar mig gubbstrutt.
Vilka har kallat det då?
Ja, det var Olof Johansson.
Var det det?
Han sa gubbstrutt.
När då, vilket sammanhang?
Ja, det var när jag sa att de skulle ha kompromissa.
Mm.
Då sa han gubbstrutt.
Ja,
hej du, det här är Bosse Parnevik. Jag tänkte bara stoppa pressarna.
Vad då?
Ja, det var Hedlund ringde nyss va?
Ja.
Ja.
Du vet... Ja, det var väl en jävla tur att du ringde då.
Ja, det var populärt med imitationer.
Det var det. Parnevik var ju enorm. Han gjorde ju också Torbjörn Fälldin ofta, som har ju, ofta är det lika mycket det människor minns som faktiskt själva personen. Om man lite kort bara ska nämna någonting om Torbjörn Fälldin, så är väl han den mest kända av centerledarna.
Säkerligen, ja.
Men ändå är det inte Fälldin som jag tänkte prata om. Jag tänkte säga någonting om kvinnliga partiledare.
Mm.
Moderaterna har haft 17 partiledare, en kvinna. Det gick så där för Kinberg Batra. Liberalerna har haft 20 partiledare, en kvinna. Maria Leissner satt 2 år. Kristdemokraterna 4 partiledare, en kvinna. Socialdemokraterna 10 partiledare, en kvinna. Mona Sahlin, det gick också så där. MP är MP, de kan man inte riktigt ha med i den här leken, eftersom de alltid har 2 språkrör, alltid en kvinna. Sverigedemokraterna, inga kvinnor av deras 4 partiledare. Vänstern, 8 partiledare, varav 2 är kvinnor. Centern var först av riksdagspartierna med en kvinnlig partiledare, Karin Söder, 1985. Och sedan dess har partiet letts av 3 kvinnor och 2 män. Nu är en sifferexercis som den här, den är ju inte allt. Du kan såklart argumentera för ett parti lett av en 120-årig gammal man kan ha bättre politik för kvinnor än ett parti lett av en kvinna. Det finns ju inget sånt kausalt samband.
Nej.
Men symboliskt är det ju i alla fall. Och när regeringen Fälldin tillträdde 1976 var Centern urstarka, verkligen, och tog 2 av de tyngsta posterna genom att Fälldin blev statsminister och Karin Söder, värmlänning och lärare, blev utrikesminister. Förvisso fick man ge Gösta Bohman finansministerposten, men 2 av 3 tunga poster till Centern. Och att Söder blev utnämnd, det var inte väntat, och enligt en fokusartikel som jag läste efter hennes bortgång här om året, så visade det på centerkvinnornas tyngd inom partiet. Någonting som, det tar de upp i den här fokusartikeln, var ganska irriterande för oss moderna statsfeminister också. Att det här mossiga partiet har, på ett sätt har de hunnit längre där i kvinnornas tyngd. Elvy Olsson, centerpartist, blev för övrigt bostadsminister också. Men sen så kommer det ju gå ut för efter Fälldin, och även om man satt i en till regering så blir det ju sämre och sämre valresultat, och under ganska, vad ska man säga, förutmjukade former så blir han ju avsatt 1985. Han säger själv att det här är inte frivilligt, utan jag har blivit avsatt.
Ja, han var ju jättebitter på det där.
Precis, visade sig inte på en centerstämma för en Maud Olofsson blev vald, som var en polare till hans dotter. I alla fall, Karin Söder, hon var vice partiledare och tillträdde så på posten. Kanske typ som en kompromisskandidat. Hon hade inte lett oppositionen, och när man har haft liksom en uppslitande skilsmässa från en älskad ledare, så kan en trygg kandidat verka enande. Nu blev det bara 1,5 år innan hon av sjukdomsskäl avgick, men ändå, där finns, det är en stark symbolisk grej i svensk politik. Första kvinnliga partiledaren. Annars, vet du vilket beslut Karin Söder är mest känd för?
Nej.
Lördagsstängda systembolag.
Jaha, ja.
Det var under regeringen Fälldin 2. Då satt hon som socialminister. Det är också en här, lite kul bild mot det mer liberala Centerpartiet. Alexander Bards idéprogram som han tog fram med månggifte och ja, liknande, ja, mot lördagsstängda systembolag.
Just det, kontrast.
Maud Olofsson satt på posten i 10 år och var Alliansens mamma. Den där sensommaren 2004 ute i vad heter det, Högfors va? Hon kommer från, jag tror det. Annie Lööf har suttit sedan 2011, ridit ut en inledande skitstorm för att sedan konsolidera partiet i den rollen som man har just nu när vi spelar in, Sveriges största liberala parti i alla fall om man ser till stöd i opinionen. Så att det får man ändå säga, att det finns en sån tradition som inte så många andra svenska partier kan stoltsera med. Nästa punkt, intervjun. Vi lämnar över till Robin Olofsson och Daniel Hermansson någonstans i Gamla stan. Okej, då har vi som genom magi förflyttat oss från studions trygghet till den programpunkt där vi försiktigt gläntar på dörren och skaffar ett insiderperspektiv. Och Jag och Daniel sitter här tillsammans med Mikael Artursson som är partisekreterare för Centerpartiet. Välkommen till podden och tack för att vi fick komma hit.
Tack så mycket.
Vi pratar i den här poddserien om partiernas historia. Och upplever du att historia är viktigt inom Centerpartiet? Är det någonting som diskuteras, någonting som finns med i er kultur?
Absolut. Det är viktigt både för att ha med sig en förankring varifrån vår färdriktning och våra idéer kommer. Och också för att människor utanför Centerpartiet ska kunna orientera sig och förstå vilka vi är och varför vi gör som vi gör.
Påverkar partiets historia riktningen för liksom partiet, hur ni går framåt?
Ja, det gör det ju. Om man tittar på några inslag i partiets historia så finns det ju en intressant förhistoria innan det dåvarande bondeförbundet som partiet hette bildades på 1910-talet. För på 1800-talet så var det ju Sverige så att det var mycket bönder och småbrukare som var pådrivande för liberala reformer i Sverige. Och också för folkskolans utbyggnad. Och det här fanns med här då som väldigt viktiga tankegångar när bondeförbundet bildades då. Tanken om rättvisa över hela landet, om näringsfrihet, om äganderätt, om att man skulle ha god utbildning även på landsbygden, för att ta några exempel.
Det där är ju intressant. När vi pratade med liberalerna så ställde jag den frågan. Bildas partiet under tidigt 1900-tal när den riktiga partibildningen sker? Eller de vill ju mena att vi är en 1700-talsrörelse. Det är de första svenska liberalerna som kämpar mot enväldet. Är Centerpartiet, spårar ni arvet tillbaka till ståndsriksdagen och bondeståndet?
Eller jordbruksrevolutionen kanske lika gärna då?
Det kan man kanske göra, men det fanns ju ett innan de moderna partierna bildades, om man får kalla de här hundraåriga partierna för moderna, så fanns det ett parti som hette Lantmannapartiet i Sverige som var ganska dominerande och inflytelserikt. Och där fanns ju många av de här reformerna, eller de formades där, de som jag beskrev. Så att det är väl det som ligger närmast till hands när det gäller vad som har fört med sig frön till det som sen skedde på 10-talet när partiet formellt bildades.
Frön, säger du? Ja, nej, jag bara tänkte, för han har ju mycket mer jordbruk.
Absolut.
En annan sak som vi frågar partierna och som vi tycker är intressanta, det är hur man förhåller sig till kanske problematiska inslag i partiernas historia. Och med bondeförbundet så är det lätt att tänka på 20-talet och den blod- och jordnationalismen, att man lyfter fram den här svenska rasrena bonden, att den var mer rasren än vad den aristokratin var till och med, och att det var någonting som skulle skyddas från yttre hot. Hur förhåller man sig till sådana idéer i sitt eget partis historia? Det här är länge sedan, men ändå.
Ja, det kom ju fram tydligt också, bland annat i ett mycket illa formulerat partiprogram från 1933 som lyfter fram just det som du beskriver. Och det är helt förfärliga saker som kommer fram där. Sen kan man ju konstatera att det här skedde ju ett samhälle som där demokratin, den unga demokratin, var väldigt pressad. Och där de här rasistiska idéerna fanns oerhört utbredda. I början på 20-talet så bildades ju Institutet för rashygien med Hjalmar Branting och Arvid Lindman och liberaler och även bondeförbundare som initiativtagare. Och det finns massor med sådana här exempel. Det ursäktar inte det här, men det kan ju också göra att man får en förståelse. I många andra länder så blev det rena bondefascistiska rörelser som uppstod. Det hände inte i Sverige. Så att där finns en hel del problematik.
Har du varit med om att någon politisk motståndare har använt Centerns historia som ett argument i en debatt eller på samma sätt som kanske görs mot Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet? Eller är det för... är den historiska distansen för lång?
Nej, framförallt brukar ju Sverigedemokraterna själva ta upp det här och säga att det är väl ingen skillnad på vår nazistiska historia på 90-talet och eran på 30-talet. Och vi tycker ju naturligtvis, och jag tycker, att det är en relativisering som inte stämmer. Därför att det här var ju grunden till att deras parti bildades. Så jag ska inte gå in för mycket på ett annat parti. Medan, som jag beskrev tidigare, så hade vårt parti frihet och rättvisa som grundstenar. Och sen skedde en väldig urspårning under ett och ett halvt årtionde när det gäller just synen på raser och svenska folkstammen och så vidare.
Vi har ju ett segment som heter Bra tider här. Vilka är de bästa tiderna för Centerpartiet om du skulle dra till med något här spontant?
Ja, om jag drar till med något spontant så är det att vår bästa tid är nu. Men om jag tar lite längre tillbaks så skedde ju en väldigt kraftig partireformation i slutet på 50-talet, början på 60-talet, när partiet omvandlades från bondeförbund till Centerparti och gick ifrån att vara ett så här kombinerat intresse- och idéparti till ett mer renodlat idéparti. Var det första partiet som började driva miljöfrågor i Sverige på 60-talet. Började driva frågan om decentralisering av beslut och av makt och så vidare. Så att där skedde en väldigt snabb idéutveckling som satte stor prägel också på resten av svenska samhället, och tror jag sen gav grunden till att Centerpartiet blev så stort på 70-talet och kunde bilda en ny regering efter 44 års socialdemokratisk maktinnehav.
Just det. Ska vi tacka så mycket då?
Ja, det får vi göra här. Ja,
tillbaka till studion. Tack så mycket.
Tack.
Det var synd att han inte nappade på det här med mitt skämt om föret till bla bla bla. Jag tycker det var jättekul där, men det tyckte inte han.
Det är ändå cred till dig att du vågar skämta lite grann mer. Om jag blir så väldigt van när jag sitter där i intervjupositionen. Det är all heder till dig. All right, där har vi gett någon sorts, vad ska man säga, ganska eklektisk bild av Centerpartiets historia. Men härlig har den varit.
Ja.
Frejdig.
Frejdigt. Och vi tackar så mycket för att ni har lyssnat.
Okej, hej med er.
Du har lyssnat på Partiernas historia om Centerpartiet med Robin Olofsson och Daniel Hermansson. Producent Jennifer Deval. Vill du höra mer av programledarna? I Historiepodden kan du ta del av allt från 1300-talets pestepidemi till de fasade svenska häxprocesserna. Nytt avsnitt varje söndag.